Philip Morris och andra tobaksbolag har i decennier ljugit för allmänheten om vad deras produkter gör med folk.
Röker man inte ska man inte börja. Röker man så ska man sluta. Men vill man inte sluta, då ska man ha ett alternativ som reducerar skadan.
Om Philip Morris värnar om människors hälsa så kan de ju sluta sälja sina cigaretter.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrad. Jag är psykiater och chef för Maria Beroendeklinik och författare. Idag blir det åka av kan vi säga, för idag så har jag Anette Rosengren som är chef för PMI här. Det står ju för Philip Morris International, ett av världens största tobaksbolag. Och på telefon kommer jag ringa upp Peter Kadhammar som är journalist på Aftonbladet, och han skrev en mycket kritisk krönika och kallar PMI för dödsängel. Välkommen hit, Anette Rosengren.
Tack.
Vi har ju haft med dig förr här i podden. Du är chef för PMI här i Norden och det är ett av världens största tobaksbolag. Och ni vill ju faktiskt sluta sälja cigaretter och ni vill istället få berätta och sälja era alternativa produkter. Och i förra veckan så hade ni ett digitalt seminarium kring alternativ till vanliga röksigaretter där jag var med, och Anders Milton som också är läkare och tidigare varit ordförande för Läkarförbundet, och Stefan Willer som är lungläkare. Och en som var väldigt kritisk mot det här seminariet var Peter Kadhammar som är journalist på Aftonbladet. Han skrev en mycket kritisk krönika. Vi har ringt upp honom för att be honom utveckla det som han skrev.
Ja, Kadhammar.
Hej Peter Kadhammar.
Hej, hej.
Jag trodde det skulle vara dåligt ljud för du är med här på mobiltelefon, men det låter ganska okej tycker jag.
Ja, men det låter jättebra. Ja.
Du tror inte på att tobaksbolag skulle ta fram några bättre produkter eller mindre farliga?
Vad jag säger det är att Philip Morris och alla andra cigarettföretag, de har sålt i decennier produkter som bara skadar människor, som inte har någon nytta så att säga. Andra droger kan man prata om, andra ämnen kan man prata om som kan ha någon bra funktion också. Men röktobak, den enda funktionen, det enda den gör med dig om du använder den som du ska, det är att den skadar dig. Mm. Amerikanska domstolar har sagt att Philip Morris och andra tobaksbolag har i decennier ljugit för allmänheten om vad deras produkter gör med folk. Mm. Nu kommer Philip Morris och säger att ja, men vi har en ny produkt här som är jättebra. Ja. Då säger jag, jaha, varför ska vi tro på er?
Alltså, så ditt svar är egentligen att det här är ett helt opolitligt företag som man inte ska lita på överhuvudtaget?
Ja, jag vet inte, man kan säkert lita på dem i några frågor, va? Men du vet, du kan ju historien lika bra som du
har. Oja. Men jag bara tänker så här, om vi nu säger att det är ju ändå så att det finns en grupp personer som är väldigt svårt att få att sluta med de här produkterna. Om vi lämnar därhän att det är tobaksbolagens fel in the first place. Men om man då tänker att det finns mindre farliga produkter, för att jag jobbar ju som chef på beroendeklinik, så jobbar jag ju med harm reduction, skademinimering. Vem ska producera den typen av produkter, tänker du?
Det är sannolikt inte mitt ansvar att svara på den frågan. Vad jag säger det är att kommer ett bolag och påstår att den har en produkt som inte är skadlig för människor, så är det olika myndigheters sak att pröva den saken.
De säger ju inte att det inte är skadligt, de säger att det är mindre skadligt. Och sen förstår jag väl att myndigheterna i USA, Food and Drug Administration, påstår också att det är mindre skadligt.
Men det är väl också en beroendeframkallande vara i alla fall det där, va? Nikotinet är ju beroendeframkallande.
Ja, det är ju alkohol också, ska man vara på de producenter som tillverkar
alkohol. Men det är ju en väldigt konstig debatt. Vi pratar inte om alkohol nu, utan vi pratar om de här cigaretterna som vill vara i Sverige. Jag tycker hela det här samtalet är lite konstigt, måste jag säga. Ja. För att din medarbetare i podden, hon har väl haft betalt av Philip Morris för att hålla i deras så kallade seminarier. Jag utgår från att du inte hade betalt för att delta i det.
Nej, det hade jag inte. Mitt incitament för varför jag tar den här frågan är ju att jag jobbar ju med människor med olika typer av beroenden och människor med psykisk problematik. Och det är ju den gruppen, en väldigt svag grupp i samhället tyvärr, som kommer i kläm om man inte hittar alternativ. Och jag tänker bara, är det inte bra att man hittar mindre farliga alternativ? För nikotin dödar ju inte folk på annat sätt än att det är beroendeframkallande.
Ja, men det är klart att jag tycker att det är bra om folk inte röker. Mm. Vad jag säger det är att jag litar inte en sekund på Philip Morris.
Nej, det förstår jag. Men då måste man ju komma in med objektiva instanser som Food and Drug Administration eller motsvarande Läkemedelsverket och Livsmedelsverket i Sverige och så här, som kan avgöra det här och oberoende forskning i sammanhanget.
Och jag tror att Philip Morris är väl väldigt stört över att de inte får någon påhejning av svenska myndigheter om avstått saker.
Ja, det är de säkert. Det får,
får de Philip Morris svara på. De får sälja sina nya e-cigaretter här. Men, sina nya cigaretter. Men, och det är ju det allt de här seminarierna syftar till. Det är ju så att säga att få någon slags diskussion kring deras varumärken. En positiv diskussion som de vill väcka. Eftersom cigarettbolagen har en extremt svårt att få en positiv diskussion kring sina varor.
Men är det inte bra att PMI erbjuder sig att vi ska göra Sverige helt rökfritt?
Jag föreslår att de slutar sälja sina cigaretter. Det tycker jag är en väldigt bra väg att gå. Att ska göra det rökfritt.
Det är ju det de säger att de ska göra. Men det finns ju fortfarande.
Kan vi göra det imorgon?
Ja, då skulle väl förmodligen smugglingen öka ganska rejält av cigaretter om det vore så. Det finns ju konkurrenter dessutom.
Ja, det brukar ju alla som håller på med sådana här affärer brukar hänvisa till att om inte vi säljer så gör någon annan det. Det är ett argument som inte är giltigt, så att säga. Du är ansvarig för dina handlingar. Philip Morris är ansvarig för sina handlingar. Jag är ansvarig för mina.
Ja. Ja, nej, jag förstår din poäng, men jag tänkte bara att man skulle föra in att det finns ju trots allt personer som då är beroende av de här varorna och att man kanske skulle hitta något sätt att de ändå inte röker. Och du tror att om man bara slutar tillverka cigaretter så är problemet löst?
Vad jag sa det är att om Philip Morris värnar om människors hälsa så kan de ju sluta sälja sina cigaretter, det är vad jag säger.
Så då hoppas vi både du och jag på att det är dit vi är på väg, att de ska sluta sälja sina cigaretter. Det, ja. Jag tackar jättemycket för att du var med, Peter.
Tack så. Ja,
tack, hej.
Hej, hej.
Innan jag går till Annette och pratar med henne så tänkte jag först ställa en fråga till min producent som sitter här i kontrollrummet bredvid. Som vanligt, Marie Söderqvist. Vad säger du om det som Peter sa om att få betalt från tobaksbolagen?
Det han nämnde var att jag var debattledare på PMI:s webbinarium. Och det är ju inte så att jag alltid håller med mina uppdragsgivare, utan det är ju ett yrke eller ett uppdrag som jag har i olika fall där jag leder olika debatter. Och det är ju inte konstigare än så. Det är sällan jag håller med de organisationer där jag leder debatter eller seminarier om alla deras åsikter. Det är ju inte det uppdraget handlar om, utan att kunna bedriva leda en debatt på ett rimligt sätt och ställa relevanta frågor.
Okay.
Ja, och jag fick betalt som sagt, det har han helt rätt i. Och det tar jag för alla typer av uppdrag.
Okej, okay, då har vi klargjort det. Tack Marie. Annette, vad säger du nu när du hörde Peter?
Ja, det var intressant att höra Peter att han utgår ifrån att vi är av ondo i allting som vi gör baserat på vår historik. Och jag tror att i dagens samhälle så är det väldigt, väldigt svårt att dölja och att inte vara ärlig och renhårig. Och med den historiken som tobaksbranschen har så tror jag vi i allra högsta grad är väldigt noggranna med att ha evidens för det vi faktiskt säger och det vi gör. Så att det som var ämnet i den här debatten var ju kring produkter som är rökfria, där vi har ett erbjudande eller ett alternativ som är av heat not burn-teknologi. Det finns också e-cigaretter och snus som är rökfria. Och vi har då för att ta fram den här heat not burn-teknologin faktiskt investerat 70 miljarder kronor i forskning globalt. Vi har all vår forskning öppen för granskning, så jag välkomnar faktiskt Peter att titta på det materialet och granska det själv och kanske med hjälp av oberoende forskare titta på det som vi har jobbat fram. Vi till och med delar väldigt mycket av den data som finns under bara för att säkerställa att vi är transparenta. Så tillbaka igen, han litar inte på oss på grund av vår historik. Men i dagens samhälle så kan man inte fortsätta på det viset, och därför är vi väldigt, kanske mer transparenta än många andra branscher.
Ja, det låter bra, men har ni inte en poäng? Skulle ni, om ni nu har den här teknologin, varför slutar ni tillverka cigaretter idag?
Ja, det vore ett önskvärt läge att vi kunde sluta tillverka cigaretter idag. Men det finns över 1 miljard rökare runt om i världen. Här i Sverige bara så har vi 700 000 rökare. Och de vet ju inte ens att det finns alternativ. Man kan väl säga att i Sverige har vi det lite bättre ställt, för att i Sverige har vi ju snus sen tidigare. Och det gör att folk vet att det finns alternativ till cigaretter. Men om snus hade varit för alla så hade vi inte haft några cigaretter i Sverige idag. Men det är ju ändå så att vi har 700 000 rökare. Och för dem måste vi ju skapa alternativ så att de kan fimpa sin sista cigarett.
Men ni har ju ett alternativ. Kan ni inte bara säga att nu slutar vi sälja cigaretter i Sverige? Här finns ett alternativ. Köp det istället.
Ja, vi får ju tyvärr inte lov att säga det ens. Så att idag är det så att tobak är väldigt restriktivt kring vad vi får lov att berätta för konsumenterna. Och vi får bara berätta det precis vid förpackningar och inköpsplats. Och det leder ju till att det är väldigt svårt att nå ut för oss. Och där tror vi väl att man kanske från lagstiftarnas sida skulle titta lite annorlunda på det här med skadereduktion istället för att bara titta på den skadliga produkten som finns idag. Det vill säga gemensamt, hur kan vi ta bort den skadliga cigaretten? Och för de som inte slutar röka så är det här ett alternativ.
Om det vore så att man tillät det här, att ni gjorde, berättade vad det här alternativet var, då skulle ni kunna sluta sälja cigaretter imorgon.
Ja, det skulle vi göra. För då skulle
I Sverige,
för då skulle ju konsumenterna välja någonting annat. Lagstiftningen är olika i olika delar av världen. Men just i Sverige så tror jag att om fler konsumenter hade vetat om det här så hade vi haft fler som hade slutat köpa cigaretter. Och då hade både vår cigaretttillverkning upphört, men kanske också andra cigaretttillverkning.
En sak som jag försökte prata med Peter, som ni hörde, var ju det här med FDA. Vad är det FDA har sagt om det var e-cigaretter? Nej, det var IQOS de hade uttalat sig om.
Ja, FDA är då först och främst Food and Drug Administration. Så det är alltså den myndighet i USA som beslutar både kring livsmedel och läkemedel och till exempel tobaksprodukter. Så man kan säga en socialstyrelse, ett läkemedelsverk och ett livsmedelsverk tillsammans.
Och de är stenhårda?
De är stenhårda. Och det är ju, passerar man det nålsögat så har man gjort sin hemläxa på rätt sätt. Och då har man då...
Förlåt, de är inte köpta av tobaksindustrin.
Nej.
bara för...
Det är ju alltså trovärdiga myndigheter.
Är du säker på det?
Ja, det är, man kan aldrig vara säker på någonting. Men jag tror att som det organ de är, FDA, med den fanan de har globalt sett, så tror jag att det är den myndighet som är bland det mest kritiska. För de har så mycket att riskera om de skulle ta ett felsteg.
Mm. Ja, berätta.
Så vad FDA har sagt är ju att de tillåter marknadsföring av IQOS, som då är vår uppvärmare, och vår sticka, tobaksticka som heter HEETS, med följande information till rökare i USA. Att IQOS-systemet värmer tobak, men det förbränner det inte. Och det är alltså förbränningen som är det farliga vid rökningen. De säger vidare att produktion av skadliga och potentiellt skadliga ämnen reduceras avsevärt. Och det är ju väldigt bra både för den som använder det, men också för de som finns runt omkring. Och sen så har de då en avslutningsmening kring att vetenskapliga studier visar att helt byta från cigaretter till IQOS-systemet minskar kroppens exponering för skadliga eller potentiellt skadliga ämnen. Och det är ju för att förbränningen är borttagen.
Mm. Men med det sagt, om vi säger så här, att nu låter ju det lite utopiskt, men vi säger så här, ja, men vi slutar tillverka cigaretter helt och hållet. Det som Peter Kardamman säger är att jo, men det där skiljer man alltid på, det är bara någon annan som gör det. Skulle man inte kunna driva linjen att det här ska, allt ska bort?
Jo, och det är ju det som vi gärna har en dialog med både Socialstyrelsen men också andra myndigheter kring. Hur kan vi egentligen skapa incitament för att få folk att sluta röka? Och slutar de inte röka så handlar det om att byta. Och då skulle man på sitt sätt säga att då utrotar vi ju cigaretten genom de medel som står till buds, skatter till exempel.
Ja, men du menar ändå att det är helt orealistiskt det som Peter säger här, att bara men sluta helt. Vi behöver ingen ny citat rökprodukt, utan
jag tror ju inte att tobaksplantan försvinner från jordens klot.
Så du menar att det...
Så jag tror att det finns i så fall andra vägar som tobaken skulle förädlas. Och då tror jag att om stora företag som är tvungna att ta ansvar för att göra det på ett ansvarsfullt sätt, så blir det bättre för konsumenterna.
Mm. Men ni kommer ju fortsätta att medverka till att människor är beroende av nikotin.
Det stämmer. Nikotin är inte hälsokost, det är beroendeframkallande. Men det är inte nikotinet som gör att du dör av rökning.
Ja, och det säger tobaksbolagen. Återigen. Och hur vet vi då att det här inte är bara ytterligare en? För tyvärr är det ju så, och det är ju du helt medveten om, att tobaksbolag historiskt sett drivit rättsprocesser mot rökare som stämt dem för skador, och en massa har ju lite på sitt samvete. Så ni jobbar ju upp för spacket.
Absolut, i en helt annan tid så trodde man att man kunde bekämpa det. Jag tror på ett öppet och demokratiskt samhälle, och jag tror att varje sak måste prövas på sitt sätt, och jag tror på en öppen dialog med både myndigheter och med beslutsfattare kring egentligen vad som är rätt väg att göra saker på. Men jag tror inte att man får människor att sluta röka för att man har case i rättssalen.
Nej, och det var ju det som tobaksbolagen höll på med tidigare.
Precis, så jag tror absolut inte att det är ett ställe där man löser det. Men jag tror mer att lösningen handlar om att man ska... Röker man inte ska man inte börja. Röker man så ska man sluta. Men vill man inte sluta, då ska man ha ett alternativ som reducerar skadan. För vi vet att cigaretter är skadligt.
För en av de saker som man har tagit upp är ju att de här IQOS och e-cigaretter och även snus då, att skälet till varför man inte bara omfamnar de här produkterna är ju att man tänker att det här skulle ju då leda folk in i nya beroenden. Alltså att man då... unga människor kommer att då istället ta till sig det här, och så hamnar de i någon slags nikotinslaveri. Är det inte fel att tjäna pengar på folks beroende?
Vi lever ju i en marknadsekonomi, så att det finns ju många produkter som man kan bli beroende av som konsument. Man kan faktiskt ställa sig frågan om en del är träningsberoende för gymkedjor att tjäna pengar.
Ja, men folk dör ju. Ja, det finns Fredrik Nyström som vi har haft här, hävdar att det är ytterst skadligt med i alla fall långdistanslöpning och såna här grejer, så det är klart. Men det går kanske inte riktigt att jämföra.
Nej, det är ju lite en filosofisk fråga. Var går gränsen då för vad man får tjäna pengar på och inte tjäna pengar på? Jag tror ju, är det så att det finns företag som tvingas ta ansvar och också väljer att ta ansvar, så är det bättre att de säljer den typen av produkter. För själva råvaran kommer inte att försvinna. Så att, jag tror inte roten så att säga försvinner.
Men Peter var ju väldigt inne på här att just rökning och kanske tobak överlag. Ja, men att det är helt meningslöst beroende till skillnad från alkohol som ändå... Och jag förstår, han vill inte riktigt prata om det, men alkohol har ju någon form av positiv effekt också. Om jag förstår honom rätt. Är det inte skillnad på de här produkterna ändå, att det är ju en tämligen meningslös produkt?
Det är ju egentligen en lite hypotetisk fråga, för att i alla tider har ju människor valt att ha produkter eller ha konsumera någonting som ger dem någonting i utbyte. Och i det här fallet så är
Men i det här fallet så ger det ju i princip bara ett beroende. Det ger ju inte någon större kick egentligen. Om alkohol kan du ju i alla fall... Det positiva är att i Sverige, åtminstone innan datingappar fanns, så var det ju enda sättet att överhuvudtaget hitta någon att gifta sig med. Men rökning, ja, i och för sig rökrutan var ju också väldigt populär datingplats. Så det finns ju någon positiv grej där. Snus är väl å andra sidan har inte mycket positivt egentligen. Det brukar ju snarare avhålla dating. Nej, men förstår du min tanke här?
Ja, och jag tror som sagt att alltså, cigaretternas tid är förbi, och ju fortare vi utrotar dem, desto bättre. Det bästa är att aldrig börja röka. Röker du så ska du sluta. Men väldigt många som röker idag vill inte sluta eller kan inte sluta. Och vill man inte sluta så är det bättre att man väljer ett alternativ. Om det sen är vad som är bra för dating eller inte. Men det fyller ju en funktion i personens liv, och det är ju därför de väljer.
Ja, men det fyller ju en funktion bara därför att de råkade stöta på det här någon gång i tonåren. Det är ju väldigt få som börjar röka efter tonåren, utan någonstans i tonåren, unga 20 eller så, så stöter man på den här produkten och så fastnar man i den, och egentligen så har den ju inte så mycket funktion.
Och där säger ju vi att utgångspunkten för Philip Morris är ju att våra produkter riktar sig bara till vuxna rökare, de som är rökare idag. Så vår IQOS och Heat Not Burn-teknologi är utvecklad för de som röker idag och som väljer då att fortsätta använda tobak och nikotin.
Men, jo, det förstår jag. Och det är så ni också har lanserat, om jag förstår det hela rätt. Men det är ju de som då är era belackare säger att jo, men det är väl, det kommer ju att generera nya IQOS-rökare, eller vad kallar man det, IQOS-användare ändå.
Ja, och jag tycker det är mer en filosofisk fråga, för var drar du då också gränsen mellan vad som är och inte är i beroendeframkallande? Det finns ju många andra produkter också som du kan ha ett beroende av. Och vad är bra och vad är dåligt? Och vad är konsekvenserna av beroendet? Okay.
Vad tänker du på?
Konsekvenserna av ett tobaksberoende är ju att det är inte hälsokost, så det finns ju konsekvenser av att nyttja tobak. Det kan ge högt blodtryck till exempel.
Och då pratar vi inte rökning.
Inte utan rökning, utan det finns ju andra konsekvenser. Men som sagt, det vi ju ser som den farligaste, det som är det dödliga, det är ju rökningen. Och det är därför vi vill att folk ska sluta röka.
Så om man får tillåta oss göra en jämförelse, så även om då Peter ansåg att alkohol har vissa positiva effekter, så kan man säga att det är ju en dödlig drog. Medan nikotin som inte är förbränt, vad du säger, och vad Food and Drug Administration hintar om är inte en dödlig drog.
Ja, jag skulle ju inte ens kalla det drog.
Du menar att den inte är beroendeframkallande?
Det innehåller nikotin. Får du definiera drog.
Ja, men en drog är ju en, i svensk betydelse, i engelsk betydelse så är det vilket läkemedel som helst som kallas för drog. Men i svensk betydelse är det någonting som är beroendeframkallande som vi kallar drog. Och då kan man väl ändå hävda att nikotin åtminstone i någon mening är beroendeframkallande.
Nikotinet är beroendeframkallande, ja.
Och IQOS innehåller nikotin, så det är ju en drog.
Nej, jag skulle inte kalla det drog, jag kallar det tobak.
Okej, det är lite mer filosofisk fråga, eller semantisk fråga kan man väl säga. Men om vi säger då, alkohol är ju då någonting som vi har accepterat, och uppenbarligen också Peter Kardhammar accepterar. Men det är ju någonting som jag jobbar med varje dag, som ju leder till dödsfall i mycket hög utsträckning. Och dessutom väldigt stor konsekvens på våld i samhället och andra negativa effekter. Men du säger att nikotin som sådan är visserligen kanske, det kan du väl hålla med om, egentligen rätt meningslöst.
Det påverkar ju din egen prestationsförmåga om du får högt blodtryck av den. Men det är ju liksom, det är inte någonting som leder till, om vi pratar om våld i hemmet eller våld i samhället eller liknande.
Nej, därför att det gör...
Så länge det är under kontrollerade former. För naturligtvis, om det finns en parallellvärld där varan hanteras, så är det ju ofta så att det kan leda till både arbetssituationer och en logistikkedja som kanske inte är den bästa.
Mm. Nej, men det är ju det som man hänvisar till. Och om vi nu säger det som varit problematiskt tidigare. Man hade ju perioder under förbudstiden då man förbjöd både alkohol och tobak och en massa grejer har varit förbjudna. Och det brukar leda till maffia och smuggling och besvärligheter när man gör det. Så det är det som är ert argument om jag förstår det rätt.
Det är ju, jag menar, stora ansvarstagande företag idag måste vara transparenta. Och på det viset så kan vi ju spåra var våra produkter kommer ifrån, hur förhållandena är från där det odlas till att det kommer faktiskt fram till konsumenten till butik. Och vi betalar ju naturligtvis alla skatter som ska betalas i alla led, och naturligtvis så betalar vi ju drägliga löner och enligt avtal på alla som är involverade i hela vår värdekedja. Och där tror jag att i rena förbud så skapas det en annan värdekedja än den kontrollerade värdekedjan, som jag skulle säga att stora etablerade företag måste hålla sig
till. Så då kommer du få sådana här som de här e-cigaretterna som var hemmagjorda e-cigaretter som folk dör av där de blandar in grejer som inte ska vara där, och så är det det som...
Ja, e-cigarett är ju en form av nikotinvätska eller en vätska som du inhalerar, och där har det ju förekommit bland annat i USA att man har försökt inhalera annat än den vätskan som var avsedd för och själva inhalatorn. Och det tycker jag är en utveckling som är skrämmande när det inte är kontrollerat.
Så du tycker att, med det, om vi då säger det så med det du säger nu, hur hade du velat att ni från PMI mer bakgrund blev bemötta i det här?
Jag tycker det är bra att vi granskas, för vi tål att granskas. Jag tycker det är bra att man granskar, men jag vill också att man granskar det och plockar bort det man har i sitt eget arv med sig. Där tobaksbranschen har en historik som inte är gångbar i dagens samhälle, men vi har lagt det bakom oss. Och det tror jag också att folk i vårt samhälle måste lägga bakom sig, att företag förändras och det finns en efterfrågan på den typen av produkt som vi erbjuder fortfarande. Och eftersom det finns en efterfrågan så ska vi ju göra vad vi kan för att minska skadan av den produkten, istället för att bara fortsätta sälja någonting som är skadligt, där vi vet att det dödar och det är farligt för de som konsumerar det samt de som finns runt omkring.
Så du efterfrågar lite nåd, gammal kristen nåd.
Nej, nåd skulle jag inte.
Jag vet inte om jag läste den här som Nick Cave skrev om woke-kulturen som saknade nåd. Det fanns liksom ingen förlåtelse. Man såg allting. Man är så att säga skyldig för resten av evigheten för det man har gjort tidigare. Och att det saknas
se på
idag.
Med nya ögon kanske man ska göra ibland. Och sen också tror jag att man ska läsa på faktan. All vår forskning redovisas öppet på pmiscience.com. Det vill säga alla är välkomna att läsa om våra studier. Och vi välkomnar ju också oberoende forskare att titta på vårt arbete. Vi har själv 400 forskare, men så länge de är avlönade av oss så tycker jag att de absolut får lov att granskas. Och jag tycker då att man ska inte riktigt liksom bara säga att så här har ni gjort förut och därför kan ni inte göra annorlunda i framtiden.
Nej, men det är det jag var inne på. Men är det oberoende forskare som går in och granskar det här? Hur mycket sker det?
Ja, det finns ju oberoende forskare som går in och granskar det här. Och framförallt så är det ju också myndigheter som granskar. Och där har vi ju, som vi har haft som ett exempel här, Food and Drug Administration i USA, som ju har gått in och granskat det vi har gjort. Mm. Och den granskningen visar ju att här är ett alternativ som är bättre för den amerikanska folkhälsan än cigaretten.
Och likadant är det med e-cigaretter i Storbritannien som Precis. Ju både läkarförbundet i Storbritannien och myndigheter i övrigt.
Motsvarande folkhälsomyndigheten, alltså Public Health England, säger att om inte man vill eller kan sluta röka och har försökt andra alternativ så är det här mycket bättre än att fortsätta med cigaretten.
Hur ser det ut i andra länder i västvärlden till exempel med myndigheter? Food and Drug Administration i USA är ju så stort, men hur ser det ut i Frankrike, Tyskland?
Ja, det är faktiskt väldigt olika, men det pågår en svängning i debatten i många länder från att prata förbud till att prata skadereduktion, för man inser att det försvinner inte genom att prata förbud. Och skadereduktion är ju precis vad vi också vill prata om. Det handlar ju om att minska för de som inte vill sluta eller kan sluta. Och skadereduktion är ju ett hett ämne, så att England är ju ett sådant land där man redan idag har kommit ganska långt och man har en ganska stor andel som har slutat röka och istället väljer en e-cigarett, det vill säga den här vätskan.
Men det är fler som röker i Storbritannien än i Sverige.
Absolut.
Och det är snuset som ligger bakom det. Eller?
Och det intressanta är ju att i Sverige finns det ju val sedan tidigare. Så jag tycker ju Sverige borde kunna vara i framkant här, eftersom vi har snus som visar att det finns alternativ. Sverige har en tobaksanvändning som ligger på samma nivå som EU-snittet. Men vi har en mycket, mycket lägre skador som är tobaksrelaterade, det vill säga rökrelaterade.
Och det beror på snuset. Mm.
Så att de rökare som finns i Sverige har ju idag redan ett alternativ. Så man kan ju säga, varför behövs ni? Men det är ju helt klart så att vi hade inte haft de 7% rökare om de hade tyckt att snus var ett bra alternativ för dem.
På det här, jag var ju med på den här digitala seminariet här, och då var ju lungläkaren Stefan Willers där. Han menade ju att hans KOL-patienter, de vill inte snusa. Det är inte ett alternativ för väldigt många av dem, av hans patienter, utan de har någon form av beroende som inte täcks av att själva nikotinet, utan det är någon form av kick i att man inandas det. Så att han är ju positiv
till ritual. Produkter.
En ritual och så. Så det finns en poäng. Men vad tror du, vad är det som gör att man inte tänker, när Sverige ändå har fått ner rökrelaterade dödsfall så oerhört mycket med hjälp av snus. Varför är det så att man i Sverige inte tänker skademinimering? Jag jobbar ju med skademinimering, det vet ju lyssnarna varje dag inom beroendevården. Men vad är det som gör att vi inte tänker så i Sverige?
Jag tror vi har lite moral med det här att det är lite tabu att prata om och att säga att man är positiv till någonting. Men samtidigt så tror jag också att klimatet gör att vi måste se på alternativ överlag, för att som sagt, det finns ett alternativ idag, men det är inte för alla. Och då måste vi hitta nya vägar för att de 7% som idag är rökare antingen slutar eller byter till ett bättre alternativ.
Mm. Ja. Nej, men det finns ju någon moral i det här som jag åtminstone sett även i gammaldags beroendevård. Vi pratar inte bara cigarettrökning här, utan vi pratar narkotika och alkohol, så finns det ju någon moralism sedan lång tid tillbaka. Och det finns ju också väldigt många som genom, även i min bransch bland läkare, som tycker att cigarettrökare ska, det ska vi inte betala för om de hamnar på sjukhus och så här. Så det är någon moraliserande föreställning kring det här. Och det ligger ju någonstans i det här meningslösheten i att vara beroende av en drog, som jag kallar drog, som inte ger någonting sådär jättemycket. Så, inte för dem som inte håller på med det, och kanske för dem som har slutat. Jag undrar, varför höll jag på med det här i 20 år? Håller du inte med om det? Nikotin är ju inte, det är ju inte så att jag hade världens party för att jag drack några glas vin och en middag och vi hade supertrevligt. Det är inte så man tänker så här, men nu rökte jag här 40 cig en kväll och det var ju en världens fest bara för att jag rökte de här 40 cigaretterna.
Nej, men det kan ju också vara ett sätt att du tar dig igenom din dag genom att du har olika sätt att bryta den på med pauser.
Ja, det vet jag. Jag rökte ju en gång i tiden och då var det var väldigt bra sätt att ta en liten paus. och sen rökrutan hade ju sina förtjänster också, faktiskt.
Ja, nej, men jag tror det här moraliserandet kanske gör att det blir lite tabubelagt att prata om. Och i Sverige håller vi ju på med en ny ANDT-strategi, det vill säga alkohol, narkotika, tobak och
doping.
Och jag tror ju i den strategin, på samma sätt som man börjar titta i Europa nu, att man måste titta på skadereduktion istället för att titta på av och på. För av och på-läget har vi ju sett att det fungerar inte fullt ut.
Det är för mycket binärt tänkande för att vara lite woke där.
Så jag tror att det viktigaste är väl kanske att vi istället erkänner att det finns ett antal människor som faktiskt vill fortsätta använda det här. Och om de vill fortsätta använda det, så ska vi ju se till så att de konsumerar någonting som reducerar risken både för dem och för dess omgivning.
Ja. Men vi har ju haft flera politiker här som vi har diskuterat ANDT, den kommande ANDT-strategin, och det verkar ju som att det är några som ändå är väldigt positiva, oberoende av parti faktiskt, flera olika partier som tycker att vi måste fokusera på skademinimering. Dock inte vad jag förstår socialministern än så länge.
Får väl inbjuda henne till ett samtal.
Ja, hon är jättevälkommen hit.
Jag skulle också gärna träffa henne.
Ja, men jag tror att hon kanske inte vill prata med dig, om jag ska vara ärlig.
Men nej, och där har vi tillbaka igen till det här att hon inte vill prata med mig. För det handlar ju om att vi måste ju, alltså innovation sker hela tiden i vårt samhälle. Och samhället utvecklas hela tiden. Men om vi sätter på oss skygglappar på grund av egna moraliska tankar, så kommer vi inte upptäcka och se nya saker.
Ligger någonting i det. Tack Anette för att du kom hit. Det var jättespännande att prata med dig. Och jag skickar ut en passning ut i cyberrymden till socialministern att hon är välkommen anytime. Det skulle vara väldigt roligt om hon kom hit. Tack så mycket.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.